this city just showed you that it's full of people ready to believe in good.
Hej och välkommen till avsnitt nummer 8 av Obiter Dictum, som den här veckan kommer vara lite i alla fall seriösare.
Det blev lite tramsigt förra veckan.
Ja, det tenderade att dra åt det hållet emellanåt i alla fall. Men,
man vill ju gärna skämta bort det skammiga.
Precis, men jag tyckte ändå, jag lyssnade på det en gång efteråt, jag tyckte ändå att det fanns en del roliga ögonblick.
Ja, absolut. En del ögonblick där man kan skratta åt oss och inte med oss.
Inget annat.
Vi pratade ju om Guilty Pleasures förra veckan och jag måste bara återkoppla snabbt till det. Det är en Daniel som hörde av sig och berättade att han har sådana Guilty Pleasures att han är tvungen att koda om ID-taggarna på MP3-erna för att det ska skrobblas som en annan artist.
Mm.
Och han menar att det måste vara liksom höjden av en Guilty Pleasure. Och ja, jag är benägen att hålla med.
Det vittnar ju också på något sätt om att man lyssnar på det så pass mycket att det inte är värt att hålla på och slå av skrobblingen. Nej. Utan att man lyssnar på det så mycket så att det är lika bra att ha skrobblingen på och tagga om det istället. Liksom.
Ja. Den här veckan så har vi förnöjt oss lite ute på biografen.
Ja, vi har varit och sett Iron Man 2.
Den här kvalitetsepos.
Ja, vi har varit inne lite grann på den förut där när vi i avsnitt 1 pratade om Formel 1 i film, ja. Men nu har vi alltså sett filmen på bio här. Och vi kommer att fokusera på den och superhjältar i stort idag.
Mm. Och vi kan väl säga det, att det kommer inte bli så mycket spoilers, för det finns inte så mycket att spoila. Det fanns inte så mycket handling.
Nej, man kan väl säga att om man vill ha om man vill vara helt tabula rasa så kanske man akta sig lite grann, men det kommer nog inte vara någon större fara för stora delar av publiken, tror jag.
Mm. Iron Man 2 är ju, eller Iron Man som koncept är ju lite speciell bland superhjältarna, för han är ju ändå ganska otrevlig.
Mm.
Han är alkoholiserad och han är, eller det ser man i och för sig inte i filmen, men han är ju det. Det vet vi.
Ja.
Och han är väldigt osmaklig, sån här stor military industrial complex man som börjar bygga sina vapen för att bli god istället, eller för att göra något gott här i världen efter att ha sett hur det faktiskt ser ut där ute.
Mm.
Och Stan Lee skapade ju honom därför att alla som läste Marvel på den tiden, 60-talet, var hippies. Och
som gillade The Silver Surfer.
Precis. Och anti-kriget i Vietnam och så vidare. Så han ville ju skapa en karaktär som de hatade, fast ändå blev tvungna att älska på något vis. Så det var ju en rolig intention, och det kanske han kanske har lyckats när man känner så.
Ja, men tror du att han fortfarande är hatad på det sättet? Eller tror du att han fortfarande har den framtoningen? För att det känns som att den formen av så här, kapitalism eller vad heter det, entreprenörskap som han står för, framförallt i USA, så känns det någonting som man nästan anammar och pushar för liksom.
Jag tror att 80-talet gjorde Iron Man, eller Tony Stark, Tony Starks karaktär, jag tror 80-talet gjorde honom legitim.
Det var så alltså?
Det känns som det.
Ja.
Jag skjuter helt från höften, så jag kan inte bekräfta att det var så.
Men... Jo, men för jag själv reagerar ju lite grann mot just de, vad heter det? Ja, men han säger I managed to privatize world peace. Alltså,
ja.
Men jag vet inte, jag finner dem som så här corporation-grejerna ibland lite roliga, ibland lite osmakliga liksom. Men det känns som att för många amerikaner så kanske det inte finns riktigt samma kritiska blickar, om man ska säga, mot sånt. Eller vad tror du?
Ja, det är väldigt svårt att säga för mig. Jag är inte så... Man kanske måste vara uppvuxen i USA för att kunna svara på den frågan. Men jag tycker just det citatet som du säger, I privatized world peace, och att han är stolt över det. Jag ser ju ändå det som ganska provokativt från ett liberalt vänster Hollywood.
Mm.
Han är ju väldigt provocerande i sin livsstil, Tony Stark.
Men är han inte också lite den amerikanska drömmen?
Jo.
Visst, han har tagit över företaget av pappa, men han är ju fortfarande då alltså framgången personifierad liksom.
fast samtidigt väldigt bräcklig. Alltså han är döende och är liksom har svårt att hålla tillbaka sina lustar på alla fronter. Och han kan ju inte sköta sitt företag. Han sätter ju bara sprätt på pengarna i princip. Han är frånvarande från styrelsemötena och han är ju, kommer inte i tid till presskonferenser. Och han är ju ändå en slarver på det sättet. Han är ju en riktig brat.
Jo, det är så sant.
Det tycker jag är intressant, för superhjältefilmer brukade ju vara riktiga B-rullar i princip. Men framgångssagan som superhjältefilmerna nu rider på började, som jag ser, när man började introducera de här mer komplexa karaktärerna.
Batman av Tim Burton brukar jag se som någon slags vändpunkt.
Ja, verkligen. Det är den ju. Och innan dess Watchmen-seriealbumet.
Ja, du är ju mer beläst i de litterära superhjältetrakterna än vad jag är. Men...
Ja, nej men absolut. Tim Burtons Batman är ju en start på det. Och jag menar, Robert Downey Jr. som Iron Man, det är liksom ingen dans på rosor. Han är ju ganska trasig.
Mm.
Och jag känner ändå som att det är när man börjar framställa det här goda som något mer än att allt är rosenrött och fint. Det är då som de tar fart.
Mm. Men i vilken dag ställer det till exempel Stålmannen? Alltså Stålmannen har ju alltid sin kryptonit, men han är ju fortfarande... Alltså perfekt på alla sätt och vis.
Ja, men jag tror det är därför som Bryan Singers filmatisering inte funkar.
Du tror det?
Ja. För att
mycket möjligt.
Det är på något vis så att Danny Fingeroth, en forskare, han skriver sin bok Superman on the Couch, What Superheroes Really Tell Us About Ourselves and Our Society. Jag älskar alla de här långa... Varför har de alltid så extremt långa undertitlar? På?
Ja, amerikanska forskningsböcker har alltid en lång undertitel.
Ja, ja. Som egentligen säger mer om boken än själva titeln. Liksom. Ja. Ja, hur som helst. I den han frågar sig vad det som får människan att liksom berätta de här historierna om övermänsklig styrka och mod. Och menar ju då att för att man ska kunna svara på den frågan så måste man först svara på en annan fråga. Nämligen, is the superhero in us or are we in the superhero?
Mm.
Och jag tror att för att man ska kunna identifiera sig och gilla... De värderingar som en superhjälte står för, så måste det finnas lite sprickor i fasaden.
Men gör inte det hos Stålmannen då?
Jo, alltså hans uppväxt och allt det där, absolut. Men sen står han ju ändå för den här väldigt... alltså som han har framställts i film, så står han ju ändå för den här väldigt rättfärdiga och han är ju väldigt tydligt god.
Men samtidigt, jag är väldigt förtjust i Stålmannen. Men samtidigt, jag skulle säga att det finns många dimensioner av alltså väldigt mänsklig identitet hos Stålmannen. Alltså ensamhet, just ett slags utanförskap liksom. Mm. Och jag tror att det var det som Bryan Singer fokuserade på kanske lite väl mycket i sin filmatisering.
Mm.
För att jag tycker väldigt mycket om de gamla Richard Donner-filmerna, framförallt första filmen. Och där tycker jag att det funkar, det blir en lite bättre balans där liksom.
Men just Stålmannen, eller Clark Kent i hans alias, och Bruce Wayne och Peter Parker. De tre är ju alla exempel på sådana som är väldigt ensamma och isolerade i sin tillvaro. Men som ändå har visat att man kan ta kontroll över sitt öde och göra det man vill med sitt liv.
Mm.
Ja, men här Danny Fingeroth, som jag tar mig friheten att citera igen. Han beskrev just de här tre i sin bok som each is isolated and alone, yet each is limitless and free. They are everyone and they are no one. Alltså de bär på såren, men de har ändå visat att de kan övervinna dem. Sen kan man ju diskutera om de har övervunnit dem eller om de hela tiden kämpar mot dem och därför fortsätter. Men att det är den diskrepansen någonstans som gör att vi identifierar med oss med dem och gillar dem. För att om de vore helt fläckfria, hur kul hade de varit då?
Men sen, vi har ju liksom även här då, du nämnde Watchmen, en annan figur av Alan Moore är ju, vad heter det, Vi i View from Vendetta, som snarare framställer sig själv som inte en superhjälte, utan han pratar om sig själv som en idé och så vidare.
Mm.
Och det är ju också, det är ganska intressant. Alltså där öppnar man ju inte upp för samma form av sårbarhet.
Nej.
Nu finns det ju en slags backstory till Vi också, men det är ju inte den som är primär direkt, utan Vi är ju liksom snarare något slags symptom på ett samhälle som har kört i diket liksom.
Fast jag vill nog säga att alla superhjältar står för idéer på en nivå. De är ändå vägledande i hur vi ska bete oss, vilka värderingar vi ska ha. Men det som skiljer dem från, alltså, religiösa figurer är ju att de inte dömer.
Gör de verkligen inte det då? Jag vet inte, vad heter det?
Alltså, de lämnar ju fortfarande öppet för fria val. Alltså man väljer ju vilken, hur man vill ställa sig till saker och ting. Mm. Bara det att de visar vägen med ett väldigt gott exempel.
Men de står väldigt ofta över moralen.
Mm. Jo, det är sant.
Och de har oftast, visst, ibland har de problem med det, men ofta så har de, utan att tänka på det, så ställer de sig just över moralen för att på något sätt, för att det är deras värderingar som måste upprätthållas liksom.
Mm.
Och ibland så är samhället med på det, ibland så är samhället inte med på det liksom.
Fast jag tror ändå så här att, alltså, vetenskap har gjort att religion och andlighet har ju tappat sin kraft lite grann i vår tid, eftersom vi förlitar oss mer på forskningsresultat än på magiska kristaller.
Mm.
Så att det känns som något, de teologiska systemen känns som något gammalt och utkänt, men vi behöver fortfarande någonting att tro på och någonting att ge oss en stark förebild, så att säga. För de har, alltså, du har helt rätt i att de står över moralen, men de har ju ändå en ganska stark moral och etik i det de gör.
Mm.
De är ju alltid, de väljer inte alltid rätt väg, men de försöker ta sig till rätt väg.
Jo, det är jag helt med på.
Och jag tror att i deras brister och i deras ofullständighet, som det ändå är, så tror jag att vi kan identifiera oss med dem. Och det är därför de är så odefinierade. För jag tänkte på det att man har Bruce Wayne, en sån här playboy som bor i sitt mansion. Eller playboyet är ju hans alias. Han är ju inte playboy egentligen, men han har det som ett skådespeleri.
Ja, det är nästan tredelad Bruce Wayne. För dels har vi liksom Bruce Wayne privatpersonen, alltså som kanske är mest tydlig i hans förhållande till Alfred och sina närmaste liksom. Och sen utåt mot samhället i stort så har han ytterligare någon slags person som är Bruce Wayne-entreprenören och playboyen.
Mm.
Och sen finns det då ytterligare den tredje personen som är Batman liksom.
Mm. Men om man tittar på honom och sen tittar man på Clark Kent som jobbar med den här journalistikgrejen som sin fasad.
Mm.
Vi vet ju ändå inte så mycket om dem.
Nej.
Alltså, om man hade zoomat in mer på dem, så att man hade definierat att de är frimärksamlare, eller de, alltså, om man hade fått reda på mer detaljer, så hade ju dörren stängts för alla att kunna identifiera sig med dem. Men i och med att de ändå är så pass öppna som karaktärer, så kan man applicera sina egna problem och sina egna tankar på deras situation på något vis.
Men Peter Parker är väl ändå ett slags undantag i det sammanhanget. Alltså, jag tänker mig, för han är ju väldigt mycket den, vad ska vi säga, den velande tonåringen, ett ansikte. Alltså, han har ju ändå de här problemen med skolan, med flickvän, med och liksom hur alltihop blir ännu mer komplicerat i och med att han också ska vara Spindelmannen på fritiden liksom.
Mm.
Men jag håller med det du säger, att det finns en öppenhet i de här karaktärerna, helt klart.
Om man tittar på historiskt, alltså, det är ju ändå ett du skrev uråldrigt narrativ, frågetecken, kritade du noggrant här på en lapp. Och det jag ser liksom mest likhet med när det gäller de här figurerna, det är ju ändå de gamla grekiska mytologin. Alltså de hjältarna som finns där, de har ju precis samma, de strävar mot en bra sak, lyckas inte alltid, de har sina brister, men i slutändan så kommer de ganska nära dit de ville.
Mm.
Jag menar, Gilgamesh-eposet, som väl ses vara liksom världens äldsta litterära verk, det är väl den tydliga dragen av en superhjältehistoria.
Ja, och sen är en av de mest välkända, Achilles liksom,
ja.
som är i princip en superhjälte, alltså son till gudarna, och har sin svaghet i hans kryptonit, är liksom hans häl och så vidare. Så att det är ju inte på något sätt något nytt. Och alltså, jag tror att innan vi har superhjältarna som är helt påhittade, så har vi mytologiserandet av riktiga människor, så att säga. Alltså, William Wallace är ju en annan superhjälte på sitt sätt liksom. Ja. Robin Hood, en annan. Alltså, det finns hur många som helst.
Gilgamesh pappa är ju dessutom en vålnad. Så han passar ju perfekt in i...
Ja, det är klippt och skuret.
Men Frank Miller, han sa ju att liksom varje stor civilisation har sina superhjältar.
Mm.
Och att eftersom Amerika är en så ung civilisation så håller man fortfarande på att lägga grunden för sin egen mytologi.
Mm.
Så att vår tids superhjältar är naturligt för USA ha idag, liksom Grekland hade det i sin mytologi. Han menar på att det inte är någon skillnad där. Vad tycker du om?
Jo, men det kan nog stämma. Alltså det hänger nog även ihop med varför de har ett ganska speciellt förhållande till sina presidenter. Alltså med att man gärna plockar upp Lincoln väldigt ofta liksom och använder honom som ett slagträ för diverse olika åsikter och ja, allt möjligt i princip. För att alltså, man låter de gamla ledarna få en väldigt betydande roll. Alltså, jag har fruktansvärt dålig koll på gamla svenska kungar till exempel. Mm. Och det tror jag att
fast bättre koll på asamytologi kanske.
Precis, ja. Det är nog en väldigt bra jämförelse.
Mm.
Så att jag tror definitivt att det kan hänga ihop liksom.
Jag skulle vilja backa tillbaka till det här med religiösa, alltså superhjälten som en religiös figur.
Mm.
Jag tänker så här, ta Stålmannen och ställ bredvid liksom Jesus Kristus i hans form av Fader, Son och Helig Ande.
Mm.
Men det är ändå inte så stora skillnader, även om man såklart kan argumentera för att liksom Superman agerar i en klassisk kristen tradition, men alltså även karaktären Kristus går ju längre tillbaka än så. Den här skillnaden är väl att grekerna använder ju sin mytologi och egyptierna sina gudar och även sumererna då med Gilgamesh och dem. De använder ju det mer som lektioner, som rättesnören. Det var ju ingenting man trodde på och tillbad på det sättet. Det är ju en kristen tradition att tro på att det faktiskt hände. Liksom.
Jo, men samtidigt måste man säga att Jesus Kristus narrativet är ju det är ju verkligen ett superhjälte-narrativ. Mm. Alltså, han är ju verkligen...
Fadersproblemen.
Exakt, fadersproblemen och han har ju superkrafter. Alltså, han har ju hela kittet för att vara en gammal version av Superman.
Men frågan är ju, om man börjar tänka på det, om vi då skalar bort alla liksom filter av trikåer och av... katolska kyrka och så vidare och bara konstatera att okej, okay, människan gillar att berätta historier om en överstark person.
Myten. Liksom.
En myt om en överstark person med väldigt goda intentioner då, som stöter på problem och överkommer dem.
Mm.
Om vi nöjer oss med det, då undrar jag, alltså James Bond, superhjälte?
Det är en bra fråga, alltså nej skulle jag säga. Mycket tack vare prefixet super i det här fallet. Alltså en hjälte, visst. Men för att vara en superhjälte så krävs det ändå någonting mer. Alltså det krävs att man på något sätt utmärker sig. Att man har ett varumärke som utmärker sig utöver det som är mänskligt för oss. Eller vad man ska säga. Förstår du vad jag menar då?
Det finns ju superhjältar som vi absolut skulle klassa som superhjältar som inte nödvändigtvis har några så här superkrafter.
Till exempel Iron Man.
Ja.
Men det skulle jag ändå säga att alltså Iron Mans dräkt i det här fallet är ju det som utmärker honom till att vara någonting som ingen annan kan vara. Alltså James Bond gör ju också saker som ingen annan kan göra, men han är fortfarande bara en agent till MI6 liksom.
Mm.
Medans Tony Stark och Iron Man är någon slags självutnämnd hjältefigur som liksom som har möjligheter som ingen annan har liksom.
Så man kan inte säga bara rent av att den här ensamma personen som tar till vapen mot ondskan är en superhjälte?
Nej, jag vet inte. Jag skulle inte säga det. Det måste till det lite mer mytiska på något sätt. Alltså, en klassisk vigilante är alltid en vigilante tills han gör någonting övermänskligt på något sätt.
Jag kommer ihåg det var på P3 för några veckor sedan i P3 Kultur så pratade de, intervjuade om han jag kommer inte ihåg vad han var, om han var ordförande i något sådär Fantomen-sällskap eller något sånt där, som avfärdade att Fantomen var en superhjälte.
Ja, det är jag helt med på.
Du är helt med på det?
Ja.
Ja. Men vad krävs det? Alltså om man tänker, vi har ju ändå personer i Agent Romanoff exempelvis som dök upp här i Iron Man 2. Som hon hänger ju normalt sett med Avengers.
Mm.
Hon har inga superkrafter.
Nej, det är helt sant. Men jag vet inte om man riktigt skulle klassa henne som en superhjälte heller.
Nej, hon kanske bara är sidekick. Fast samtidigt så var ju hon coolast i filmen.
Ja, helt klart. Helt klart min favoritdel med The Black Widow. Nej, men det är helt klart en relevant fråga. Och det är kanske därför hon heter Agent Romanoff.
Mm.
Jag vet inte. Men hur ställer du dig till det då? Alltså, hur skulle du klassificera superhjälten?
Jag håller ju helt med om att det måste finnas lite merchandise. Ja. Liksom. Alla stora superhjältar, alltså långt innan 1900-talets Caped Crusader-mani, mm. alltså även historiskt, så har ju alla stora superhjältar haft något trademark. Liksom. Achilles pratade vi om.
Mm.
Man kan ta egentligen vem som helst av de där gamla mytologiska figurerna, så känns det ändå som att alla är större än sin gärning.
Mm.
De har en är kring sig med alltså där deras attribut blir ett samtalsämne, en legend. Mm. Och jag tror nog att man måste ha det. Och det hjälper ju då om man kommer som Spider-Man och flyger genom luften med hjälp av spindelväv. Liksom. Mm. Det är klart att det hjälper och alla pekar upp och skriker.
Men kan du nämna någon superhjälte som inte har dräkt? Om vi säger att Achilles inte är i, alltså om han är en arketyp för en superhjälte, så är han fortfarande inte en superhjälte i den bemärkelsen. Liksom.
Nej, utan vi pratar liksom 1900-tal.
Ja, för vi konstaterar att det finns många superhjältar som inte har några direkt superkrafter. Liksom.
Mm. Nej, det är nog kostym.
Ja.
För de har ju alltså både färgkodningen är ju viktig.
Ja.
Vilka färger de jobbar med. Och de färgerna jobbar de ju gärna med på allt.
Mm.
Och de spinner ju gärna kring vissa attribut. Alltså Batman gör allting ser ut som fladdermusvingar.
Mm. Då blir det helt plötsligt problemet. Jag ska inte snöa in på det här nu, men det blir helt plötsligt problemet med Fantomen. Fantomen har ju direkt.
Ja, det är sant.
Men känns väldigt lite som en superhjälte.
Men om man tänker, vi var inne på James Bond.
Mm.
Som väl kan argumenteras för har en dräkt i sin smoking.
Eller ja, tuxedo. Men jag skulle nog inte säga att det är...
Nej, men om man tänker, kan det vara så att vi automatiskt avfärdar alla förslag på folk som skulle kunna ses som superhjältar, alltså Jason Bourne, typ, därför att han inte har dräkt?
Ja, mycket ja, det är nog helt möjligt.
Det finns ju supervillains som inte har. Lex Luthor är ju en typ exempel på...
Ja, om man inte räknar hans skalliga huvud som en dräkt. Nej, men ja, det är helt klart sant. Men jag tror att villains behöver nog inte alltid vara superhjält, eller ja, ha superkrafter själva heller. Alltså det är nog inte så viktigt.
Okej, de här då? G.I. Joes som bara har typ vanliga militärkakis, är de superhjältar?
Nej, alltså G.I. Joe är ju, vad heter det?
Fast G.I. Joes som har liksom coola dräkter då?
Ja, det blir snårigt.
Mm.
Det blir det.
Jag skulle kunna se mig själv...
Nej, men jag skulle fortfarande... Nu har jag det. De är fortfarande inte superhjältar, för att de är bara delar av the military industrial complex. Alltså, de är ju fortfarande bara har militärens dräkter på sig och... Eller ja, vad heter de? Cobra Team? Nej, vad heter de?
Ja, Cobra är ju deras fiende.
Ja, men vad heter själva gruppen som de har då? Som leds av Dennis Quaid.
det är ju G.I. Joe.
Ja, de heter så, hela klanen. Ja. Ja, precis, men det är ju, de här dräkterna de har och sånt är ju fortfarande en del av hela det här sällskapet. Alltså, de är väldigt lite de här individerna, om du förstår vad jag menar.
Mm. Vem är din favorit?
I G.I. Joe?
Ja.
Oj, ja, jag har alldeles för dålig koll på G.I. Joe för att ha en favorit.
Jag älskar Iceberg, som är deras Arctic Avenger-snubbe.
Okay.
Eller Arctic Ranger-snubbe, för han bor ju i kylskåp, för det är så varmt annars.
Ja.
Men vad jag skulle säga förut var att jag skulle lätt, om vi går in på dem, så skulle jag lätt kunna snöra in mig i ett resonemang där jag skulle kunna hävda att Cobra är supervillains.
Mm.
Medans G.I. Joe bara är dudes, liksom.
Mm.
Men jag vet inte om vi ska gå dit.
Nej, det känns som att den här vilka är superhjälte och vilka inte kan man hålla på med hur länge som helst. Det var ju till exempel innan Iron Man trailer för nya A-Team-filmen, och det är ju också...
Inte superhjältar.
Nej, det håller jag nog med om. Men de har ju samtidigt attribut som skulle kunna tillskrivas superhjältar.
Absolut. Men undrar om det är lättare att vara en supervillain För jag tänker James Bond, alltså när de bor i en stor vulkankrater och ska skjuta upp raketer som ska, alltså det är ändå så här, de är ändå supervillains på ett sitt sätt. Men jag vet inte, det här kanske blev snårigt i, vi kanske är på fel spår.
Jag tror vi släpper hela den här definitionsgrejen. Det känns som att vi har för lite på fötterna.
Ja. Man får gå på känsla helt enkelt. Mm. Och de är ju ganska bra på att framställa. Det är väldigt tydligt för oss, känns det som, att vi vet när det kommer en superhjältefilm och när det inte är en superhjältefilm.
Mm.
De är ju bra på att signalera ut dem.
Det är ju mycket superhjältefilmer på gång nu. Jag satt och surfade på IMDb häromdagen och kollade lite. Det är verkligen en uppsjö. Det är väl bara tre stycken filmer på gång i bara X-Men-franchisen. Liksom. Du har dels en ny Wolverine-film, du har en film om Magneto och så har du en film om Deadpool. Liksom.
Mm.
Det tar ju aldrig slut.
Nej.
Och om du börjar kolla på andra superhjältar så finns det hur mycket på gång där också. Batman 3 ur den nya, vad heter det, rebooten då, blev ju tillkännagjord här om dagen också, att den skulle ha premiär 2012.
Mm.
Så det är hur mycket som helst på gång, men varför tror du det kommer så mycket sådana just nu? Är det för att studierna märker att det här är stora kassakor, eller säger det någonting om vår samtid, att vi helt plötsligt har förälskat oss i superhjältefilm liksom?
Jag tror att det hänger ihop med fler saker. Det absolut viktigaste tror jag är att man, det här är ju serier som har varit älskade väldigt, väldigt länge.
Mm.
Och nu så sitter man på tekniken som gör att det går att framställa på film på ett representativt sätt.
Mm.
Tidigare var det ganska pajigt.
Mm.
Men nu helt plötsligt så går det att göra det här på riktigt och får att känna som att, ja men självklart så är det så här Batman ser ut i sitt universum liksom.
Jag skulle också säga att det handlar om att man har gett, vad heter de här serietidningshjältarna, en större kredibilitet. Vi var snuddade vid det i början här, men att man liksom, att man har börjat ta det på ett större allvar liksom, att man vågar göra Spider-Man till en riktig tonåring med riktiga problem liksom. Mm. Man vågar göra Batman aktuell liksom, och inte bara vara, för även om Tim Burton-filmerna som vi också nämnde hade en mer seriös ton, så finns det ju fortfarande kvar ett lite mer surrealistiskt moment, eller vad vi ska säga, någon slags estetik som känns mer serietidning än vad de nya Batman-filmerna känns.
Mm.
Så att jag tror att det också har gjort att vi har börjat konsumera sådana filmer mer, alltså man kan tilltala en större publik och inte bara oss geeks som skulle sitta på den då liksom.
Mm, absolut. Och sen tror jag också att det är alltså, det känns som en väldigt enkel väg ut, ja absolut, men det är också ett väldigt, när man startar en sån film så vet alla vad liksom historien är, alla vet vad backstoryn är, kanske inte just för såna här som Iron Man, och det blir intressant om de måste börja gräva längre och längre ner vad som händer då, men
Green Lantern kommer ju snart, han är inte allt för stor i Sverige.
Nej, liksom. verkligen, men ja, jag har inte så stor förhoppning.
Nej, det har väl inte jag heller, men
fantastiska avsnittet av Big Bang Theory när Sheldon har The Green Lantern.
Okay.
det är otroligt roligt, men det blir inte lika kul med att försöka återberätta det här, så att vi försöker avstå från det.
Kanske hitta ett YouTube-klipp eller någonting.
Ja. Ja. Finns det någon serietidning som, eller seriehjälte så, som du skulle vilja se filmatiserad?
Som inte har filmatiserats? Alltså, jag är lite sugen på Captain America, mycket på grund av kitschvärdet liksom. Och det är ju en filmatisering på gång som jag dock inte har överdrivet stor tilltro till, men alltså annars, jag skulle vilja se en del grejer jag skulle vilja se göras om. Jag skulle till exempel vilja se The Silver Surfer som en egen film.
Mm.
För han hade ju en egen serie liksom.
Mm.
Men annars så vet jag inte.
Men det är jag jättegärna skulle vilja se. Och det här har jag liksom, ända sedan den här crazen började, så har jag tänkt att kom igen nu då. Och det är en serie som heter Gotham Central, som är, det är en deckarserie som utspelar sig på Gotham Citys Major Crimes Unit, på polisen där.
Okay.
Så att det utspelar sig i Batman-universumet, men det är en snutgrej.
Mm.
Och Batman förekommer inte så himla mycket. Alltså hans ande finns alltid med där.
Men
så
finns
att säga.
Det en superhjälte då? Eller är det...
Alltså Batman dyker upp då och då. Men ganska sällan. Men, okay. Det jag tänker mig är ju en tv-serie.
Ah,
alltså
en, Det låter ju fantastiskt.
En mörk tv-serie som utspelas där i Gotham. För alla liksom skurkarna dyker ju upp. Och, fast det kretsar inte bara kring skurkarna, utan de löser ju vanliga brott också.
Mm.
Så att det är ju som, alltså jag kan tänka mig ett så här Homicide Life on the Streets fast i Gotham City. Med liksom vissa appearances av Batman lite då och då, kanske i säsongsfinalen.
Ja, jo, men det låter ganska lockande.
Jag fattar inte att ingen har gjort den enkla, för att det känns som, ja.
Sen kanske en remake, jag menar, man kanske inte ska hålla på och reboota om allting, men det gör ju den filmstudierna, så att varför inte? Men kanske en nyformatisering av The League of Extraordinary Gentlemen.
Ja, bra. Ja, precis.
Som var en katastrof.
Fruktansvärt dålig.
Det kanske vore något.
Mm. Ja, det är faktiskt en seriös sån. Det är ju... Det är världen värd.
Ja, men har du några andra favoriter du skulle vilja se på the big screen?
Ja, alltså man har ju en dröm, men den, jag tror inte den är helt omöjlig att genomföra. Men det var ju, DC Comics kom ju 1996 med Kingdom Come, en miniserie som... Ja, den använde uppenbarelseboken fast med superhjältar.
Okej. Okay.
Och i den så har det då blivit en spricka mellan de här gamla klassiska superhjältarna, alltså alla vi har pratat om nu, och nya, alltså det här utspelar sig 20 år framåt i tiden, och nya då som egentligen inte har några sköna agender, utan de bara röjer och slåss och sådär. Så det blir som ett det blir dålig stämning. Batman sitter sjukt bitter i Gotham och styr Gotham med terrorvälde. Han har så här robotar som han styr alla med. Superman har dragit sig tillbaka till Fortress of Solitude och sitter där och bara liksom skaver. Alltså, det är sjukt dålig stämning. Men till slut så tröttnar man människan, alltså de utan krafter, tröttnar på det här tjafset i superhjältevärlden och framförallt de här nya superhjältarna. Så de bestämmer sig för att nuka. De drar till krig mot superhjältarna.
Okej.
Ja, det är en lång historia, men det, Captain Marvel offrar sig och tar, liksom detonerar en massa bomber. Och dör på kuppen. Det är, folk dör i driver, eller superhjältarna dör i driver. Så Superman, vansinnig, åker till FN-skrapan och bara ska mörsa. Men då kommer, jag tror att det är Wonder Woman som kommer med Captain Marvels cap.
Okej. Okay.
Och då lugnar Superman ner sig och så är det typ så här att vi ska ge er goda råd. Vi ska inte styra er. Alltså det blir någon slags fred där mellan människorna och superhjältarna. Men den använder ju alla de här bibliska stora uppenbarelseboken rakt av med superhjältar som de olika karaktärerna. Och den skulle man gärna vilja se på något sätt. Men kom igen, det känns som...
It's not going to happen.
En mastodontfilm på 6 timmar. Liksom. Ja. Men jag gillar ändå det... Alltså det berättandet när superhjälten blir ett problem för samhället.
Watchmen är ju ett
absolut.
Ett tydligt exempel.
Mycket tydligt. Där stiftas det ju lagar som stoppar hjältar från att arbeta med det de gör.
Mm.
Det är bara Dr. Manhattan som...
Men jag vet inte, jag är inte jättehär på Watchmen. Det är väl bara Dr. Manhattan som har superkrafter?
Ja, ja. Absolut. Men lagen gäller Masked Vigilantes.
Ja.
Så att Dr. Manhattan och The Comedian jobbar ju vidare i statens tjänst. Och Rorschach kör ju vidare på egen hand. Och de andra lägger ner.
Mm.
Men där är det ju så här upplopp. Folket blir förbannade på de här hjältarna. Mm. Och det är upplopp. Och Who Watches the Watchmen? Och hela den där...
Fast jag skulle säga att det finns element av det här även hos andra superhjältar. Alltså vi har ju dels då Spider-Man som har till exempel då sin chef på The Daily Bugle som alltid publicerar de här slander-artiklarna om hur han är ett hot och så vidare. Och det finns ju någon slags osäkerhet i samhället om den här Spider-Man är snäll egentligen eller hur ligger det till egentligen.
Mm.
Och ett ännu tydligare exempel är väl The Dark Knight där, vad heter det, Batman tar sig lite väl stora friheter och är väldigt ifrågasatt liksom.
Ja, Batman var ju alltid, i serierna var han ju verkligen, han var ju lika mycket outlaw som de skurkar han...
Ja, och framförallt när Frank Miller tog över. Ja. Då blev han ju verkligen en outlaw.
Och det är intressant att tänka som liksom ett tankeexperiment. Vad som händer om du skulle träda fram någon sån här superhjälte idag.
Mm.
Eller Masked Vigilante kanske räcker.
Mm.
För superhjälte kanske... Ja, det är svårt att få så här krafter muterade och sånt.
Men en Iron Man då?
Ja, en Iron Man, precis. Jag tror att det skulle nog liksom dyka upp så här klickar av alltså, populism bland ungefär samma personer som idag tycker att det är så här bra att medborgarna tar saker i egna händer och bildar miliser när polisen lägger ner sin station.
Mm.
Samtidigt som bloggosfären skulle vara... Det skulle bli en bloggbävning.
Helt klart. Men jag menar, tänk bara på en sån sak som alltså att det här är en person som inte vet vem det är.
Ja.
Alltså just masken. Alltså det skulle bli folkstorm om att, så här, att veta vem personen är. Bara en sån sak skulle ju...
Är det Thomas Bodström?
Ja, men någonting sånt liksom. Alltså jag har väldigt svårt att se att Superhjälta skulle acceptera det överhuvudtaget. De skulle behöva göra något så ofantligt stort för att det skulle funka överhuvudtaget liksom.
Tänk dig så här, Kungsgatan, en löningsfredag, 3:30 på natten. Och det utbryter något liksom rallarslagsmål där. Och så helt plötsligt så kommer det någon från skuggorna och bara styr upp. Och
det här låter precis som Kick-Ass som går på bio just nu. då någon, olika kids tar, vad heter det, saken i egna händer.
Mm.
Ja, så, men det är klart att det skulle på något sätt vara lite häftigt. Samtidigt som, alltså, kom igen. Om du ser en man i trikåer som spör upp folk på nyheterna så skulle du ju tänka liksom, vad är det för jävla...
Dåre, ja.
Precis. Ja.
Och så skulle han bli häcklad i dagspressen och så vidare. Men vad händer sen då när han börjar stoppa bankrån? Och...
Alltså problemet är väl, känner jag, att om vi till exempel håller oss till Sverige så är det ett stort problem att, vadå, om han skulle ha stoppat helikopterrånet, big fucking whoop, alltså ärligt talat, jag vet inte om jag tycker nog att det är coolare att helikopterrånet ägde rum som det gjorde än om det hade kommit en superhjälte och stoppat dem.
Mm.
Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Alltså, det känns som att vi har inte det problemet med det hatet mot brottsligheten och att vårt samhälle håller på att gå åt pipan på det sättet. Liksom.
Men Gotham sitter ju verkligen på knäna.
Exakt.
Under korruption och...
Precis. Metropolis hotas av Lex Luthor som är någon slags master criminal. Liksom.
Mm.
Och jag vet inte, vi har inte riktigt de här stora hoten. I USA har man på annat sätt i alla fall en bild av att man har de här stora hoten mot sig. Så vi kanske håller oss till, om det skulle poppa upp en superhjälte i USA, så tror jag att men det tror jag nog att han skulle få mer anhängare liksom.
Ja, det är väl rätt mycket så här stöd för de här frifräsargrupperna som vaktar gränsen mot Mexiko och sånt.
Minutemen.
Ja, precis.
Ja, och även vadå, det finns ju folk som stöder de som skjuter abortläkare, ja, och sånt. Så att, alltså USA är ju väldigt mycket ett land där du tar saker i egna händer liksom.
Mm.
Men sen, alltså hela kändiskulten och sånt där skulle ju också ta ett ganska konstigt uttryck, känns det som.
Mm.
Det skulle ju bli verkligen den här, vem är den här personen?
Ja, jag känner att det är en väldigt svår tanke att spinna vidare på, för det känns väldigt abstrakt.
Men jag tilltalas väldigt mycket över det, att det skulle vara, alltså, en kvinnlig superhjälte skulle träda fram och alltså på riktigt rensa upp.
Ja, det vore... Ja.
För det skulle på något sätt bli sånt konstigt... det skulle liksom bli antitesen mot vad man tänkte sig som någon slags vigilante som gör skillnad liksom. Mm. Det helt plötsligt är en kvinna i trikåer skulle, jag vet inte, det är, för kvinnliga superhjältar även i serier är ju ofta ganska mjäkiga, känner jag.
Ja.
De har såna här grejer som att, menar, Fantastiska Fyran, hon kan bli osynlig, jippie. X-Men, vad heter det? Phoenix är ganska tuff i X-Men i och för sig, ja. men annars har du Storm som liksom kontrollerar vädret och man kan gå igenom väggar. Alltså kvinnor får väldigt så här, halvtaskiga egenskaper liksom. Jag tror det är kul att se The Black Widow i Iron Man för att hon kickade Ashley. Så.
Ja, det var otroligt bra. När du säger de där grejerna om man blir osynlig, jag kommer att tänka på, vad heter den, Superhero Movie, han som har som special ability att han är bra på att gräva gropar.
Okej, okay, jag har inte sett den.
Det känns så jävla dåligt.
Ja. Men tänk så här, tänk om superhjälten som emerger är nordkorean.
Ja. Eller hur, en sån här exoskeleton.
Ja, eller tänk om bara en sån sak, om han står för en ideologi som är, om han är en sån här råkommunist liksom.
Eller hur?
Ja, det är ju sjukt lockande idéer. Den filmen vill jag se.
Mm.
En riktigt ideologisk superhjälte liksom.
Mm.
Som påtvingar världen sin ideologi.
Men vad tror du om framtiden då? Alltså kommer det här berättandet, vi kan konstatera att de här, vår tids superhjältar följer ett antikt narrativ. Kommer det att förändras?
Både ja och nej, tror jag. Alltså, vi kommer nog dels se, med lite tur i alla fall, mer sådana saker där man ifrågasätter superhjälten. Alltså just som Watchmen-grejen, eller vad heter det? Finns ju även sådana tendenser i The Dark Knight, liksom. Där Bruce Wayne ifrågasätter om Batman faktiskt är en bra idé, liksom.
Mm.
Dels så tror jag vi kommer se med sånt, men sen tror jag också att vi, alltså,
Wolverine har väl stora problem också med det där, att han är...
Jo, visst.
Han är i och för sig mest ute efter hämnd, men ja, i och med att han blir påtvingad sin egenskap.
Precis.
Adamantium.
men jag tror ändå att alltså, folk i generellt sett vill nog ha de här hjältehistorierna också, liksom. Mm. Vi vill nog ha de här Stålmannen-karaktärerna. Mm. Även fast de har problem, så vill vi ändå att de ska rädda världen. Eller vad, men hur tror du?
Du sitter där och efterlyser Universal Soldier 3.
Nej, tack.
jag håller med. Det är en svår berättelse att ändra på något vis.
Mm.
Det är lite som att det är väldigt svårt att skriva romantiska komedier på annat sätt.
Ah,
än de alltid har skrivit.
Precis.
Samtidigt som jag kan känna att jag är väldigt motståndare till det här synsättet på berättande, att vi har kört fast i liksom 7 mallar som vi bara återanvänder. Alltså jag tycker det känns extremt så här.
Men jag vill ändå mer på V4Vendetta-konceptet. Alltså mer alltså en superhjälte av folket, om du förstår vad jag menar. Alltså en superhjälte av folket snarare än för folket.
Och där kan jag verkligen gilla, nu inte världens bästa filmatisering, men ändå helt okej. Konstantin.
Ja, jo.
Som han har inte bett om det.
Nej.
Och han tycker verkligen inte att det är bra. Eller bra, det lägger han ingen värdering i.
En superhjälte i det dolda, liksom.
Ja, en superhjälte som bara så här, han gör vad han måste för att han vill inte komma till helvetet. Mm. Och han försöker liksom köpa sin väg tillbaka in i himlen. Och det går, ja. Och det upplägget gillar jag väldigt mycket. Där det inte är så här att de vaknar upp en dag som Tony Stark och bara inser att herregud, jag har varit på fel sida hela livet. Nu ska jag göra bättring på något vis. Och det här känns ju som ett outtömligt ämne, men det är väl dags för oss att vakna upp och inse att det är dags för postscriptum, alltså. Och jag ska faktiskt tipsa om någonting så osexigt som en reklamfilm. Eller en reklamkampanj kanske man kan...
Du har blivit corporate av Iron Man.
Precis. I privatized world peace. Det är Philips som... Eller vi kanske inte ska säga. Det är ett tv-företag, sådär.
Det är Philips. Om de hör det här så kan de gärna skicka lite produkter till oss.
Precis. Ni är välkomna att sponsra, Obit och Victor.
Jättegärna.
Ja. Kan vi prata om era produkter varje avsnitt. Philips är det som har gjort en reklamkampanj där man har anlitat 5 stycken regissörer att spela in 5 olika filmer med samma dialog.
Mm.
Så att vi har lite rysk sci-fi dystopi, vi har ett spanskt drama, vi har ett antal olika filmer som alla använder sig av precis samma dialog. Ett roligt experiment faktiskt.
Ja. Och jag tänkte då tipsa om ett YouTube-klipp med en ytterst långsökt koppling till dagens ämne. Det handlar nämligen om Seinfeld, som precis som jag vurmar väldigt mycket för Stålmannen. Och det här klippet är då en trailer som har satts ihop av diverse olika segment ur serien och fokuserar på historien om George och framställer det istället för att vara då det komiska Seinfeld, så är det ett drama om George. Kanske inte så jätteaktuellt, men väldigt roligt om man är ett Seinfeld-fan.
Och med det så tackar vi för oss för denna vecka.
Ja, och ni är som vanligt välkomna att mejla till oss era idéer om eventuella superhjältefilmatiseringar och annan kritik, annat beröm och så vidare.
kontakt@oddpod.se.
Ja, gå gärna in på vår blogg oddpod.se.
Och därmed oddpoddar vi ut.
Tack för visat intresse.